För dryga 100 år sedan fick lantbrukaren och mjölnaren Nils Nilsson i Lövestad en idé. Han började hugga in bibliska funderingar, dikter och religiösa bilder på stenar. Och resultatet blev 13 stenar som fortfarande finns att se och känna på i en trädgård vid Hallsbergs gård i närheten av Lövestad. Numera är gården och Möllebostaden strax in till museum och tillhör Färs härads hembygdsförening. Ordförande för den föreningen är Stig Allan Damm. Och han berättar att Nils Nilsson flyttade ut från Hallsbergs gård och överlät skötseln till sin son. Istället bosatte han sig en bit från gården nere vid Kvarndammen i ett undantag.
Och här börjar han mala säd till sonen och till gårdens folk och knacka med kvarnhammare. Och på så vis fick in en väldigt snits i sin hammare antagligen, för ju finare ränder ju finare säd eller mjöl. Och börjar sen att knacka dessa 13 stenar på 13 år. Han var 76 år när han slutade och 2 år senare dog han 78 år gammal. Nils Nilsson började med enskiftestenen och jag tror det satt djupt i hans hjärta. Så det är den första stenen han beskriver och det är husförhör ett bondehemma. Och husförhör på den tiden, det var ju skräckinjagande, för det skulle prästen komma och det skulle alla kunna katechesen. Så jag förstår att han har avbildat det på stenen.
Vad var det som gjorde att Nils Nilsson blev så religiös på äldre dag och ägnade så mycket tid och kraft åt arbetet med stenarna? När Nils Nilsson var 7 år tvingades familjen flytta i samband med enskift från sin gård i Hängeby till Hallsbergs gård utanför byn. Det här satte djupa spår hos den lilla pojken och beskrivs i texten på den första stenen, enskiftesstenen, 60 år senare.
Vid enskifte i Hängeby vi drevs ut till sten, morass och dy år 1825, då Hallsberg blev vårt nya hem. För detta namn är annan norm än bergens läge, namn och form. Jag var då i mitt 7:e år, hur här så ut i minnet står. Min hulde far av kärlek varm, för en sjuk maka, 2 som är barn. Behov av Gud och den han sent blir ofta genom motgång känt. Så inga vägar, inga stänglar. Tänk, föga hus och inga pengar. Små åkerland med stenparti, dock harven kunde gå förbi. Då vid är minnen nu förstört, som återhjält vid 1:40. Se ingen norr och söder här, om gamla minnen vittne bär. Jag tror en av det var orsakerna till att han blev så religiös och tänkande. För då flyttade de ifrån bygemenskapen i Hänge och ut här 2 kilometer. Och ifrån alla som skyddade dem, liksom, de tyckte de var utslängda. Sen kan jag säga det att trots detta armod som han beskriver här så blev gården väldigt välbärgad. För de hade 4 pigor och 4 drängar. Så det var inte vilken gård som helst som hade det. Så det blev en väldigt ansedd gård med tiden. Sin andra orsaken till att han gjorde dessa stenarna var att han hade 9 barn med sin hustru Kersti Persdotter. Men utav dessa fick han följa 7 till graven, så blev 2 överlevde. Av de 5 dog i späd ålder och 2 blev i 30-årsåldern, men han fick ändå följa dem till graven. Jag tror det är orsaken till att han gjorde detta.
Fonografen från 1877 spelar i Möllebostaden. En stor gul trävilla i 2 plan, numera museum. Men här bodde inte Nils Nilssons första hustru.
Men sen blev han gift med en barnmorska 1868, tror jag. Så 1867 byggde han det stora möllhuset här. Och det gjorde han för hennes skull. Och han byggde med högt i taket inne för att hon skulle bo ståndsmässigt. För hon var ändå barnmorska i bygden. Så därför är det så högt i taket, men äktenskapet var väl inte så bra vad man förstår, för hon är inte nämnd på någon av stenarna och ändå gjorde han alla stenarna under hennes tid.
Vem är nämnd på stenarna?
Det är hans första hustru Kersti Persdotter. Den nämns alltid.
En maka kär, Gud mig förunnat, en tid av 24 år, ofta vi i plikt försummat, vid nådastolen vi finna nåd, står det på en sten. Vad han menar med det kan man ju fundera över. Hade han dåligt samvete för att han gifte om sig? Annars hade han nog nämnt sin andra hustru Berta Bengtsdotter på någon sten. Vi vandrar vidare mot ett 4-5 meter högt stenröse som har en pyramidliknande form.
Här i detta röset har vi först en massa märkliga sten Vi här i bygden kallar dem för grottesten. Man hade dem ofta i kaffegrottor här och i Bersåa.
Det är ett ganska stort stenrösa det här.
Mycket stort stenrösa. Det finns mycket av den sorten stenar här.
Högst upp så är det någon som står nästan med kronan.
Och den som sitter högst upp är Erik den IX, Erik den Helige. Och han stod väldigt högt i kurs hos Nils Nilsson. För han införde kristna läran i vårt land. Eller måna om den kristna läran. Och så två kungar till som har funnits längre tillbaka men som inte finns mer, som har försvunnit. Det var Gustav Vasa och Gustav II Adolf, och de befrämjade också kristendom. Därför hade han de mannarna som sina förebilder. Och därför satte han dem på piedestal här. Sen har vi nästa sten här. Den här damen här står, den är gjord på sådana grottestenar som vi kallar, och det är bara huvudet som man har format till. Men hon föreställer Lots hustru, hon som enligt Bibeln blev till saltstod i Sodom och Gomorra, för att hon vände sig om och kunde inte skilja för sina ägodelar. Jag vet inte riktigt orsaken varför han har satt henne här, men vi ska forska vidare i det.
Det här är ju en väldigt hög sten, den är, vad är den?
Så en halv, ska jag tro, jag är 1,80 själv.
2,5 meter, och det, att det är en kvinna, det ser man på formen.
Ja, kjolen. Stenen förkullar liknande kjol. Och sen har hon klut i nacken.
Ja, just det.
Han har gjort en klut i huvudet. Mm. Och hon har en väldigt bestämd blick och tittar in i bostaden. Av vilken anledning ska vi försöka forska fram? Den här stenen kallar vi Israelstenen. För på framsidan här är Israels kartan, Jordanfloden och hela det uppritat. Så det är som läste nog mycket bibel. Och så här på höger sida ser vi en massa hästar och vagnar. Det ska föreställa Israels folk ut ur Egypten.
Vandringen ut ur Egypten.
Ja, precis. Och sen här under stenen har vi en liten bäck, en liten renil som rinner. Och han har satt stenen där för det ska föreställa Jordanfloden. Så han hade uträkt med allt han gjorde. Och den är så otroligt fint gjort med den här kvarnhammaren. Man ser kartan över Israel, så det är alldeles fantastiskt. Titta. Så fantastisk sten.
Kan du beskriva vad vi ser?
Här ser vi en fantastisk sten. Örtagårdstenen kallas den. Och översta bilden där, lika tydligt som när han gjorde den för över 100 år sedan, det är Johannes Döparen, helig ande. Man ser dopskålen där och han håller handen på huvudet på Johannes Döparen. Nästa fina bild är Kristi korsfästelse med alla folk omkring er, som står där, soldater och damer. Nästa bild är Maria och Magdalena vid graven, och graven är lämnad. Man ser graven där och damerna, man ser hela ansiktsuttrycket, de ser så ledsna ut. Mm. Och sen nästa är himmelsfärden. Den är alldeles fantastisk. Det är otroliga bilder.
Och sen så har han beskrivit också
med
text.
Med text alltihopa under, ja.
Vilken är din favoritsten?
Den är ju också en Israelsten. Jag tycker de är så fantastiskt utförda. Det var en mycket, mycket stor konstnär.
De här stenarna är ju slipade innan. Han har jobbat mycket med stenen innan han började med inskriptioner.
Mm. Det måste han ha gjort. Och det sägs att stenarna hittade här i markerna. Om vi tittar på den hagmarken här som ligger bredvid oss här. Dels såg hagmarken ut så 1825. När de flyttade ut så all mark ut så. Men tittar vi där bland stenarna, så ligger där hela långa höga block som är över meter långa. Och det är sidorna han har huggit av på alla stenar som är rester. Så man ser ju att han har huggit dem i trakten här. Så det är ett stort arbete. Sen har han fått dem på plats, det vet jag inte. Om man har haft son och barnbarn till hjälp eller han har testat. För de är ju tunga att lyfta själv. Man maktar dem ju inte.
De här kan man ju också känna på och följa med till och med i bokstäverna, va?
Ja, det kan man. De är ju exakt lika synliga idag. Otroliga stenar. Så man blir så lyrisk när man går i denna miljö.
Går du själv här i trädgården någon gång?
Jag går ofta i trädgården och filosoferar och vattnar och tänker.
Nu står vi här i mitten av trädgården, kan man väl säga.
Ungefär, ja.
Tror du att det fanns någon tanke med hur stenarna sattes?
Säkert. Det är säkert, och det är också en av sakerna vi ska fördjupa oss i.
För det är ju lite som att man vill inhängna och skydda sig lite grann.
Ja, jag tror man hade ju djur även på den tiden. Så jag tror man ville skydda sig från djur och så både vilda och tama.
Förbi syndafallstenen med ormen i paradiset stannar vi på den vita träbron och bäcken som pålar rakt igenom trädgården. Den förfallna kvarnmöllan finns också kvar och de flesta stenarna är placerade så att de omgärdar trädgården. Trädgården, ja, den är vacker även idag. Gammaldags rosor, akleior, pelargoner och Kristi blodsdroppar. Men på 1800-talet var detta en fantastisk trädgård som finns bevarad på foto. Och hembygdsföreningen har nu börjat återskapa den med nyplanteringar av gammaldags växter. Och vi avslutar vid ingången till Möllebostaden. Där finns några mindre stenar som berättar om
Här har han skrivit in alla barnen och alla de sju som dog, datum och ålder. Och sen längst ner har vi då Dorothea, barnbarnet. Hon som testamenterar allt till hembygdsföreningen. Och det sägs att hon hade sällskap, men hon var aldrig gift. Hon hade sällskap med en dräng i 40-årsåldern. Och hon ville inte bli med för drängen hur gammal hon var. Så hon tog en sten och knackade bort de sista siffrorna i årtalet. Så ser att det är klödet där. Det ska stå 1892, men det ser man inte.
Nej, det ser man inte. Vill inte skylta med sin ålder. Vad vill du fördjupa dig i? Vad skulle du vilja veta?
Jag vill veta allt om Nils Nilsson, vad han tänkte och varför han gjorde sig och varför han gjorde sig.
Det var Stig Allan Damm som guidade vid Heinge stenar in till Hallsbergs gård. Stenträdgården kan man besöka året runt och guidade turer för minst 10 personer kan man boka på 0417 420 51. Och museet på Hallsbergs gård håller öppet varje söndag augusti månad ut mellan 13 och 16. Och reporter i inslaget var Anki Vänster.